Jag ska dela några ord. Jag har en PowerPoint också som kommer fram så småningom. Jag läste ett citat av en präst. Det var faktiskt i en kokbok. Alltså som det var citerat. Johan skulle leta efter kakrecept. Så vi satt och bläddrade i de här kyrkkaffekokböckerna. Det finns ett antal kokböcker som getts ut som inspiration till vad man gör till, till kyrkkaffe. Då på en av sidorna så var det ett jättebra citat av en nederländsk präst. Och det där citatet var det som satte igång det jag funderade på när jag liksom bad och funderade över vad ska vi dela idag. Citatet kommer sist i min predikan, så det här var en liten cliffhanger. Jag vill tala om kyrkan som en plats för förvandling. Jag tror att PowerPointen är lite konstig, eller? Vi får se hur nästa om allt kommer få plats då, men den ser inte riktigt ut som på min dator, vill jag bara säga. Men sen kommer allt få plats. Ja, jättebra. Ja. Vad betyder att kyrkan kan vara en plats för förvandling? Vad menar vi? Eller vad menar jag? Vad var det som fick mig att tänka vidare på kyrkan när jag läste det? I det citatet. Då tänkte jag direkt på hur Jesus beskriver Guds rike. Jesus undervisar och så säger han: Guds rike är nära. Omvänd er. Tro på budskapet. På de goda nyheterna. På det glada budskapet. Jesu glada budskap är att Guds rike är nära. Och hur ska vi förstå Guds rike? Ja, jag tror att det är liksom livet tillsammans med Gud. Där Gud regerar. Där Guds vilja sker. Det liksom innefattar Guds rike. Och det är nära, säger Jesus. När vi är med Jesus så är livet tillsammans med Gud, det är nära, det är här och nu. Gud kan få regera här och nu. Hans vilja kan få ske som är allt genom god. Och när Jesus då ska beskriva närmare om Guds rike, då använder han bilder. Och många gånger så är det bilden av växtlighet och frön. Vid något tillfälle säger han: Guds rike är som ett senapsfrö. Och då här på nästa bild på min PowerPoint så har jag med några frön, va? Ja, du ser. Det är något som är lite fel i proportionerna. Egentligen ska alla bilder synas. Okej. Ni ser några frön där i hörnet. Dock har jag gjort en väldigt snygg övergång. Så om Johan, du lyckas få till det här medan jag pratar här, så vill jag gärna visa min jättefina grej med bilderna här. Men i alla fall, vi får titta på de där fröna så länge som är högst upp. Om vi tittar på de fröna och så säger jag: vad är det för växt? Vad säger ni då? Ja, det ser ut som kaffefrön, det är det inte. Ja, det kommer lite härliga gissningar här från oss allihopa. Ja, det kan vara senapsfrö eftersom jag precis läste det. Men min poäng är att nu gissar ni utifrån vad ni vet om fröer i allmänhet. Ni ser inte på det där fröet, på det här hållet i alla fall, vad det är för någonting. Själva fröet säger ingenting om hur det kommer att se ut någon gång. Är vi på gång, Johan, eller? Alltså, jag är så nöjd med mitt bildspel. Jag pratar väl, då får vi se om bilderna får komma sen. Min poäng är då, när vi tittar på ett frö, om jag inte har sett det tidigare och har erfarenhet av vad det kan bli, då kan jag inte på fröet se vad det ska bli. Hur stort ska det bli? Vilken form kommer det ha? Vilken färg kommer det ha? Fröet säger ingenting om det. Och så har jag då tagit med bilder. Och då hade jag egentligen tre fröer här på bilderna. Det ena var pelargonfrö. Med bild på pelargon. Det kan ni se framför er. Det är en ganska vanlig blomma. Och sen hade jag senapsfrö. Och så tog jag med, för jag ville se hur en senapsväxt ser ut. I svenska senapsväxter är gröna med lite gula blommor. Och sen hade jag också med frön från världens största träd. Redwoodträden i Kalifornien. Frön som alltså är så här stora, som kan bli 115 meter höga och 11 meter i diameter. Det kunde man inte gissa om man tittade på fröet, är min poäng. Så vilken förvandling frön genomgår. Och då kan vi säga att jorden, jordmånen, det är verkligen en plats för förvandling. Vi stoppar ner någonting väldigt litet, brunt oftast. Ingen annan form än bara lite rund. Och upp kommer något som kan vara grönt, något som kan vara rosa, något som kan vara blått, något som kan vara gult, något som kan bli några decimeter högt, något som kan bli 115 meter högt. Allt det sker för att man har stoppat ner det lilla fröet i jorden. Och så beskriver Jesus Guds rike. Och då kan man dels, då, som jag tror vi ofta tänker på, det går från litet till stort. Alltså någonting som är litet kan bli så mycket större. Att i Guds rike kan vi inte avgöra på storleken just nu hur någonting sen kommer att bli. Men jag tänkte också på just det där med förvandlingen. Alltså när vi tittar på någonting i Guds rike så kan vi inte veta hur det kommer att bli. Vi ser vad det är nu och det kan se oansenligt och tråkigt ut. Men det ligger någon enorm potential i det till att bli någonting helt annat som vi inte ens kunde föreställa oss av färger och former och storlek. Nu börjar det komma här. Oh, yes! Bra Johan! Här har vi, och så ett till. Då har vi uppe till höger har vi senapsfröna. I mitten har vi pelargonfrö. Nej. Och uppe i vänstra hörnet hade vi redwoodträdfröna. Ja, ja, det kommer. Nu, bra. Då kan vi direkt hoppa vidare till nästa bild. Så får vi se hur de såg ut. Pelargon, senapsväxt och redwoodträd. När jag kom på det där med redwoodträden så tänkte jag just så här. Då var det när jag tänkte på storleken just. Tänk att ett så litet frö kan bli stort. Jag bara, just de där träden. Jag har varit i Kalifornien med bibelskolan en gång för 17 år sedan. Och vid ett av de största träden så finns det en skylt och så här, man går dit. Och då ställde vi oss och så höll vi varandra i handen. Och då krävdes nästan hela klassen på 25 personer för att stå och hålla varandra i händerna. För att nå runt hela det trädet. Och då skulle jag googla på frön och tänkte, det är nästan som man nästan inte ens tänker. Man kan liksom inte, när man ser det där trädet, har det verkligen kommit från ett frö? Det var nästan så att jag själv tvivlade på om jag skulle kunna få en träff på att det finns frön till de här. Men det är klart det gör. Men då är det till och med så att de säljs i butik. Man kan köpa redwoodträdfrön. De la dock till, tänk på att det blir väldigt stort. Tyckte jag var lite roligt. Lite roligt så. Nej, men så i naturen, i Guds underbara vackra skapelse, så är förändring, utveckling, förvandling och mognad, det är helt naturligt. Det sker hela tiden. Saker är inte de samma konstant. Sen finns det en cykel som gör att det går runt. Men just det här fröet som jag sådde en gång, det förblir inte detsamma när jag väl har sått det. Utan det blir någonting av det. Och det kan till och med bli frukt av det. Som i sin tur blir frön som i sin tur. Alltså det är inte statiskt. Naturen är inte statisk. Utan den växer och den utvecklas. Och den förändras och förvandlas. Och så är det också helt naturligt med oss människor. Vi växer, förändras, utvecklas, mognar. Dels till kroppen. Vilket jag märker när det lilla barnet här blir större och större. Och sen märker man det när de växer upp. Vi har dem utanför magen. De fortsätter att växa. Sen, hur blir det sen? Går det neråt sen? Eller? Hur känner ni er som är äldre? Men poängen är att det förändras. Vi förvandlas. Vårt utseende, vår kropp. Den är inte statisk. När den väl har kommit ut så är den inte densamma. Och samma sätt med våra inre liv, våra erfarenheter, våra kunskaper, våra personligheter. Det finns en utveckling. Och när vi har då läst på om barn och hur de växer och sådär, så är det ju att hjärnan börjar bildas direkt. Men sen pågår ju utvecklingen av hjärnan tills man är 20-25 år ungefär. Alltså det är också de här grejerna i huvudet liksom, fortsätter att koppla ihop sig och hitta nya banor i supermånga år. Och sen som sagt ändras det åt andra hållet då. Men poängen är, det är helt naturligt med förändring och förvandling. Så att något inte ser ut som det gjorde förr betyder inte att det inte är detsamma. Att du och jag inte ser ut som vi gjorde när vi föddes betyder inte att vi har blivit helt andra personer. Vi är ju samma person som den där lilla bebisen. Men vi har vuxit, utvecklats, förvandlats. Och samma sak med växterna. När vi kollar på det här redwoodträdet, det är samma sak som det där lilla fröet. Fast samtidigt inte alls. För man bara, men vi ser ju skillnaderna. Ja, men i det där lilla fröet fanns det där trädet. Och ibland så när vi liksom använder uttryck som det var bättre förr eller man kan bli rädd för framtiden eller så här. Ibland finns den tendensen hos oss. Är inte så konstigt för vi har inte kontroll över vad som händer. Och då blir man lite rädd och orolig. Vad händer nu? Jag känner inte igen mig. Världen förändras. Samhället förändras. Kyrkan förändras. Absolut. Det kan kännas lite obehagligt. Men Jesus säger att Guds rike är som ett frö. Och då borde vi inte bli förvånade över att saker i Guds rike ändras. Kyrkan ändras. Alltså utvecklas, växer, förvandlas, blir någonting nytt. Och det kanske inte ser ut exakt som det var tidigare. Men det säger inte per automatik att det inte är samma. För i de första kristnas budskap, de första kristnas sätt att vara kyrka, ligger det som vi är nu. Men Jesu lärjungar kanske inte skulle känna igen sig så väl om de kom hit. Oj, förutom att det finns jättemycket annat att inte känna igen sig med i världen om man reser i tiden 2000 år. Men liksom, aha, sitter ni så här på bänkar och någon står där och har ni såna här tekniska hjälpmedel? Det hade inte vi, vi klarade oss alldeles utmärkt. Jajamensan, men världen förändras. Det betyder inte att det inte är samma budskap, att det inte är samma kyrka. Vi är en kropp fast många delar, betonar Paulus gång på gång. Och det gäller inte bara här, det gäller över världen, geografiskt, och det gäller över tid. Vi som sitter här tillhör samma kropp som de i Korint som fick det första brevet av Paulus om att de var samma kropp. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Allt annat förändras. Jajamensan. Vi behöver inte vara rädda för det, utan istället söka efter Gud, vad gör du nu? Hur ser ditt rike ut nu? Vad gör du i mitt liv nu? Gud gör inte samma saker i våra liv heller. Vi är med om någonting en gång. Och Gud bygger vidare på det. Också våran tro och vårat liv med Gud växer, utvecklas, förvandlas. Fariserna frågade Jesus. Ja just det, nu ska vi se. Ja, jag hade lite fler. Jag bara ville betona det. Visa mina fina bilder. Flera gånger. Fariserna frågade Jesus i Lukas 17, och jag har tagit mina bibelcitat från Nya levande Bibeln. En dag frågade fariserna Jesus, när kommer Guds rike? Jesus svarade, Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina fysiska ögon. Man kan inte säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Eller kan det också översättas mitt ibland er. Det går inte att avgöra i grekiska, eller i vilket det ska vara. Guds rike är inom er eller mitt ibland er. Livet tillsammans med Gud, där Gud regerar, där Guds vilja sker, är inom oss och mitt ibland oss. Och det har potentialen att förvandla oss, förvandla kyrkan och förvandla omgivningen. Men vad innebär det här att Guds rike är inom oss? Det är liksom lite diffust. Mitt ibland oss. Vad får det för konsekvenser? Vad innebär det? Jag tror att det är någonting som Paulus, Petrus och Jakob tar upp i sina brev när de skriver till församlingarna i Nya testamentet. För de talar om just vad sker mitt ibland er. Vad sker i gemenskapen? Det handlar breven jättemycket om. Vilka är ni i gemenskapen? Guds rike är ju inom oss. Så då blir det, vilka är vi? Vilka är vi som grupp? Och de skriver gång på gång på det. Och då finns det ett ord de använder väldigt ofta, och det är ordet varandra. Om man söker på en sån bibel, Bibeln på internet eller så, ska man skriva in ordet varandra, kan man se hur många gånger man får upp det i olika bibelböcker. Ibland är det ju berättande text de sa till varandra. Men i breven är det väldigt slående hur ofta ordet varandra används. Så det verkar som att det betyder väldigt mycket. Att om vi ska vara en plats där Guds rike får utrymme, får växa, utvecklas och leva och förvandla oss, då spelar det här med hur vi är med varandra roll. Och jag har bara plockat ut några stycken av de här varandra från breven. Hjälp varandra och visa varandra kärlek. Om ni istället sårar och gör varandra illa, då är risken stor att ni skadar varandras tro. Ha tålamod med varandra. Ha överseende med varandras brister. Ni ska vara vänliga mot varandra, ömhjärtade och förlåta varandra. Kritisera inte och tala inte illa om varandra. Erkänn era fel för varandra och be för varandra. Och viktigast av allt, fortsätt att visa varandra kärlek, för kärleken täcker över många av era fel. Ibland när man pratar om att Bibeln kan vara lite svår att förstå, då pratar man ibland liksom om orden, kanske mest i Gamla testamentet. Ibland tänker jag att problemet med Bibeln kanske inte är de stycken som är svåra att förstå rent ordalydelse, utan det kanske är de här sakerna som är det svåraste i Bibeln. Det som säger något om mig, hur jag beter mig och hur vi beter oss. Hur ska man leva ut det här på riktigt? Det är en utmaning och svårt. Om du backar tillbaka till andra bilden. Där. Jag tänkte på den här. Det här är också då från Nya levande Bibelns översättning. Hjälp varandra och visa varandra kärlek. Om ni istället sårar och gör varandra illa, då är risken stor att ni skadar varandras tro. Detta med Guds rike påverkas alltså av hur vi är mot varandra. För att Guds rike i mig ska kunna växa, utvecklas och förvandlas och bära frukt, då behöver jag andra som visar mig kärlek och hjälper mig. Och de gånger vi blir lite utsatta för saker som kan skada oss, göra mig illa när jag blir sårad, det kan alltså påverka min tro, mitt liv med Jesus och Guds rike. Och när vi brister i tålamod, oj, 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 vad jag brister i tålamod många gånger. Men också där en påminnelse, det har ju någonting med tron att göra. Att faktiskt visa tålamod mot andra människor. Att ha överseende med varandras brister, oj vad svårt det är. I ett äktenskap till exempel. Då man gärna vill påpeka när den andra gör fel. Eller jag vill gärna påpeka när Johan gör fel. Och han påpekar inte så ofta när jag gör fel. Nej, så är våran dynamik. Vänliga, ömhjärtade och förlåta. Nästa bild. Kritisera inte och tala inte illa om varandra. Vad svårt det är. Ibland vill man ju bara få ur sig något riktigt elakt. När man är lite sårad. Oj vad svårt det är att hålla inne med de orden. Och ändå så betonar Paulus, det här är församling. Det här är att göra plats för Guds rike och plats för förvandling. Och så den sista där, alltså fortsätt att visa varandra kärlek, för kärleken täcker över många av era fel. Bibeln är rätt krass. Vi har så fruktansvärt många fel som människor och som församling. För vi gör så ofta allt det där. Kritiserar, talar illa, har inte tålamod, har inte överseende. Och Paulus säger, och vad ska vi göra åt det då? Ska vi bli perfekta människor? Nej, då får vi lämna församlingen allihopa, bo i en liten hydda för oss själva och öva på vår perfektion. För så fort vi möter andra människor så skaver vi mot varandra. Och så klarar vi inte av riktigt att vara så där tålmodiga och vänliga som vi i vår ensamhet kan tänka, oh, jag är så duktig, jag är så snäll, jag är så bra. Ja, sen kommer en annan människa och stör det där och så hugger man tillbaka, du då? Ja. Men om vi fortsätter att visa varandra kärlek så får kärleken täcka felen, inte ta bort dem, de kommer aldrig försvinna. Men att istället öva sig och öva sig och öva sig på att visa kärlek. Oj. Och jag säger inte det här för att jag kan det här. Jag säger inte det här för att jag är bra på det här. Jag säger det här därför att det här är Guds ord till oss som församling. Och jag behöver mogna och växa i det här. Och jag tror inte jag är ensam. Det får liksom lite praktiska konsekvenser för oss som församling. Jag har tänkt på några saker. Att vi ska öva oss på att snälltolka varandra. Snälltolka blickar, ordval, toner när man pratar. Inte alltid tänka, aha, nu tyckte hon nog det här om mig. Eller nu menade han nog det där. Eller så kan vi bara snälltolka och säga, oj, det var en ton som jag tyckte var lite hård, men det menade nog inte den personen. Det kom nog ut fel. Det att vi ska inse att vi är olika och att vi ska låta oss vara olika. Vi gör saker på olika sätt. Ja, det här är våran kyrka. Vi hjälps åt och städa den och fixa och dona och ställa, tända ljus och hej och hå. Ja, men vissa tycker att det ska städas på ett visst sätt och andra tycker lite på ett annat sätt. Någon tycker att fikat kan vara på ett sätt och någon annan tycker att fikat kan vara på något annat sätt. Och det spelar väl ingen roll. Låt oss få vara olika och se på såna här praktiska saker olika. Ha tålamod med att någon annan tänker lite annorlunda än du. Att försöka hjälpa varandra tänker jag också på som församling. Att både be om hjälp och att erbjuda hjälp. Att om det är någon gång i något som ni ska göra har fått ett uppdrag i kyrkan. Och så blir det lite jobbigt för det händer någonting. Någon kunde inte hjälpa er, den som ni hade bett kunde inte vara med. Eller... Men fråga någon annan. Istället för att tänka, oh, typiskt. Jag får alltid ta hand om det här själv. Prova att fråga någon annan om hjälp. Eller erbjud hjälp. Eran grupp verkar vara lite svag den här veckan. Många är sjuka eller borta. Jag kan vara med i eran grupp. Ingen av oss är färdiga som människor. Och Paulus är fullt medveten om det. Jakob är fullt medveten om det. Petrus är fullt medveten om det. Vi är inte färdiga. Vi har inte mognat fullt ut. Vi har mycket kvar i våra karaktärer. Och ändå uppmanar de oss att vara församling. Och vara en plats där förvandling kan ske. Där mognad kan ske. Där växt kan ske. Och så betonar de, då behöver ni varandra. Hur jobbigt det än är. Och jag avslutar med citatet som fick mig att börja tänka på den här, på de här temana. Det hör kanske inte helt ihop, men lite grann. Det här citatet handlar om gästfrihet. Det stod ju som sagt i en kokbok där man bakar kakor och bjuder varandra när man har gäster. Och då skriver den här nederländska prästen så här. Gästfrihet handlar först och främst om att skapa ett öppet utrymme där främlingen kan komma in och bli en vän istället för en fiende. Gästfrihet innebär inte att ändra människor utan att erbjuda dem en plats där förvandlingen kan äga rum. Gästfrihet går inte ut på att få folk över till vår sida utan på att bjuda in till en frihet som inte störs av skiljelinjer. Tänk att vi kan vara olika människor men ändå vara på samma plats. Tänk att vi kan tycka och tänka olika och ändå tillhöra samma församling. Och jag tror vi kan bli ännu bättre på det om vi tänker att det här får vara en plats för förvandling. En plats där vi inte är klara. En plats där jag inte förväntar mig att alla ska vara perfekta eller jag själv ska vara perfekt. Utan att vi alla är de här fröna som är på väg att bli någonting som vi inte vet exakt vad det ska vara. Och vi får ha tålamod och vänta på för att se vad det ska bli. Och även som församling. Hela vår församling är som ett frö som har planterats och är på väg att mogna och växa och utvecklas och förändras och förvandlas. Och att vi får fortsätta att försöka vara en sån plats där förvandlingen kan äga rum i den tid som Gud kallar varje människa. Och det kan ske i olika tider. Inte att ändra människor utan att erbjuda dem en plats där förvandlingen kan äga rum. Det är vad jag önskar att kyrkan ska vara. Jag önskar att jag ska vara sån. Att jag kan erbjuda människor plats. Men oj vad vi misslyckas. Och jag misslyckas. Många gånger. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har tagit emot oss var och en. Såna som vi är. Och att du fortsätter att ta emot oss såna som vi är. Både när vi är nöjda med oss själva och när vi är missnöjda med oss själva. Både när vi ser till våra goda sidor och när vi ser till våra sämre sidor, Herre. Men Jesus, jag ber att vi inte skulle fastna i eller tänka att det är såna här vi är och såna ska vi alltid vara. Utan du har lagt ner så mycket potential i var och en av oss. Vi både är ett frö och vi har frön inom oss som kan växa, utvecklas och mogna, Herre. Så att vi får bli mer lika dig. Mer kärleksfulla, mer tålmodiga, mer fridsamma, mer vänliga. Jag tackar dig, Herre, för att vi får överlåta våra liv till dig varje dag. Församlingen i sin helhet vill vi överlämna till dig, Herre. Vi misslyckas så ofta. Och ändå så finns den där potentialen kvar hela tiden, Herre. Till att växa, förvandlas, mogna, börja om, göra om. Tack för en andra chans, tack för en tredje chans, tack för en tionde chans, Herre. Att få vända om till dig och göra nytt, Herre. Hjälp oss att leva ihop med varandra på ett sätt som gör att ditt rike får växa. Att din vilja får ske, där vi uppmuntrar och hjälper varandra till mognad och växt. Tack för hoppet om att allt kan förvandlas, att det kan bli nytt. Att det är så som saker ser ut nu behöver inte vara det som det ser ut framöver, Herre. Det som är litet kan växa sig stort. Det som är brunt och grått och oansenligt kan bli färgglatt och färgrikt och bära rik frukt. Tack för det som redan sker i oss och i våra gemenskap, Herre. Vi överlämnar oss i dina händer. I Jesu namn. Amen.